Så där då var vi tillbaka här igen i Plank FM-studion i Hornstull.
Jajamän.
Traffic Jam.
Såklart.
Är det, vilket avsnitt är det?
Kan vi vara på 4,5 eller något sånt där kanske?
Ja, något sånt.
Ja. Ja. Ha, vad ska vi prata om idag då?
Ja, det har varit lite oklart fram tills pressarna stoppades här nu. Men vi ska i varje fall prata lite om Haninges kulturpark lite senare i programmet. Vi ska även ha en intervju med en person från Roy-teatern som är en teater som ligger där. Det är då en kulturpark som är hotad av eventuell bilväg.
Mm. Det ska vi ringa upp och höra mer om.
Och sen så tänkte vi att vi skulle prata lite om, följa upp lite skärgårdstrafiken. Det har hänt en del sen vi pratade om det senaste programmet.
Mm. Det är högaktuellt, absolut.
Och sen blir det någon slags liten roundup också av den senaste veckan. Så har det kommit väldigt många helt bizarra artiklar om nyurbanism och hur fett det är.
Ja, vi gör en liten pressgenomgång.
Ja.
Precis. Men om vi ska börja med skärgården då?
Ja, men det tycker jag vi gör.
Och vi har ju pratat om det förut, men jag vet inte om någon trodde att det skulle fortsätta och eskalera på den nivån som det har gjort nu.
Nej, precis. Om vi ska vi dra någon kort... jag tänker det vi pratade om senast var ju att det har varit väldigt många turer fram och tillbaka och väldigt sura miner i trafiknämnden och i landstinget generellt.
Precis.
Vi har haft politiker som hoppat av. Och...
Det har funnits en väldigt oro för att den här jätteupphandlingen av hela skärgårdstrafiken som är någonting helt nytt, att det inte skulle bli bra. Att det inte skulle bli en bra trafik.
Mm.
Och det har ju pågått länge och det har gjorts en stor utredning kring skärgårdstrafiken som många är väldigt missnöjda med och som har kostat väldigt många miljoner att göra. Men nu blev det ju lite mer skarpt läge när upphandlingen närmar sig ett avgörande och det skulle presenteras anbud.
Just det.
Och det var verkligen då i sista så att säga, i elfte timmen som det visade sig att det fanns en majoritet i landstingets trafiknämnd för att stoppa upphandlingen och inte gå vidare, alltså inte titta på de anbuden som hade kommit in.
Men då var det alltså några frifräsare bland de borgerliga partierna? Eller som...
Ja, det var ju både Folkpartiet och Centern backade ur.
Okay.
Så att det var väl i princip bara Moderaterna och KD som fortfarande tyckte man skulle gå vidare. Så att det är fyra trafikområden och tre av dem har man nu dragit tillbaka. Så det är ju de stora, norra, mellersta och södra skärgården. Däremot accepterade ändå en majoritet av nämnden att gå vidare med en del som var den så kallade hamntrafiken som idag huvudsakligen är Djurgårdsfärjorna.
Just det.
Men som i framtiden också skulle kunna bli mer, för det är ju otroligt mycket snack om att det ska bli mer kollektivtrafik på vattnet inne i stan. Men den biten, det anbudet valde man att öppna och se då vilka som hade vunnit. Och det är ju att man helt enkelt tittar på.
Det var
en liten julklapp, så att säga. Det var en liten obehaglig present som låg i det kuvertet.
De kan ju inte varit så nöjda själva med det här. Med tanke på hur jobbigt det har varit innan och så är det här som blir resultatet av det hela.
Den här vinklingen som hela det här tagit utöver allt bråk som har hört om trafiken i sig är ju vilka som har budat. Vilka som har velat köra trafiken, och för några veckor sedan visade det sig att en av dem som har bjudit på det största trafikområdet som är mellersta skärgården och även på hamntrafiken då, som i resor, antal resor är väldigt stort också eftersom det är så många som reser med Djurgårdsfärjorna. Ett av företagen som låg bakom det anbudet heter Serco Group.
Bra namn.
Mycket bra. Också mycket bra verksamhet.
Framförallt.
På deras lista finns ju då bland annat kärnvapenhantering i Storbritannien. De är någon form av kärnvapenhanteringsföretag. De jobbar också med fångtransporter, övervakning av fångar. Och de verkar göra typ det mesta som ingen annan vill göra. Plutoniumforskning. Vilket har lett till att bland annat så är de på den listan som gör att svenska pensionsfonder inte kan investera i det här företaget för att det inte följer de etiska riktlinjerna som är ju extremt slappa. Men...
Ja, det är ganska imponerande att lyckas hamna på den listan.
Alltså det är en riktig bad guy kan man säga. Och,
det är väl den listan som Lundin Oil inte är.
Nej,
på.
Precis. I, liksom, man ska vara rätt så nasty för att hamna där. Och inte nog med det då, utan ganska nyligen har det visat sig att det här företaget antagligen har lurat brittiska staten på stora belopp. Och just nu är under utredning och bland annat då har blivit bannlysta från flera upphandlingar i andra länder.
Men inte här i Stockholm.
Nej då, nu har vi alltså ett företag som ska köra våra Djurgårdsfärjor som bland annat då har tycks ha till exempel tagit betalt för fångtransporter som man inte har genomfört. Man har alltså myglat med papperna helt enkelt i värsta små skruffarstil. Och,
men det har vi väl en del erfarenhet av.
Ja, det är väl lite Securitas again så att säga. Ja. Att,
även Busslink gjorde väl det med bussarna, var det inte så? Att...
På listorna så blev det dubbelt så mycket pengar. Ja. Och de har ju bland annat tagit ut, alltså fakturerat för övervakning av fångar med fotboja. Sen har det visat sig att det här är fångar som är redan avlidna. Så det kan inte ha varit något större jobb att bevaka deras fotbojområden i alla fall. Det hela är ju ganska bisarrt egentligen. Och nu har de fått ett trafikområde. Hade det kunnat bli betydligt värre. Men just nu är då upphandlingen tillbakadragen. Och,
när ska de börja köra på Djurgårdsfärjorna?
Ja, och vi får väl se om den här upphandlingen på något sätt kan överklagas. Eller om det kan hända någonting. Socialdemokraterna framförallt verkar ju väldigt stridslystna fortfarande kring att utreda vad det här är för anbudsgivare och så.
Okej. Okay.
Men annars tror jag att det är från första halvåret nästa år eller något sånt.
Ja. Så då...
Då blir det ju inte så där att man är så sugen på att åka Djurgårdsfärjan och mer, känner jag i alla fall.
Nej, det känns lite... Man får börja ta den Gröna Lund, har väl en egen färja
som man kan åka till Djurgården. Ja, precis. Man kanske kan starta någon rodbåt eller någonting. Annars får man väl masa sig runt och ta spårvagnen ut. Men det där är...
Spårvagnen är ett av... Moderaterna som är lyckade under den senaste åren.
NK Expressen fick äntligen en mening. Det är att man slipper åka med kärnvapen, plutonium, fångtransportskräpföretaget.
Gud, det här är jätteroligt. Alltså jag ser framför mig att man kan göra några feta kampanjer här kring. Det är ett bra namn, det blir lätt liksom.
Jag tror ju att det kan bli en del protester mot Serco Group framöver. För det kan säkert komma fram mer också om vad det är för företag.
Vet de, gör de någonting annat? Har de någon annan verksamhet i Sverige?
Tror inte det. Det här är något nytt för dem.
Mm.
Och de har gjort det tillsammans med Strömma kanalbolag som ju är ett annat företag som är aktiv i skärgården. Ja, så det här spiller över lite på dem också. Så att man kan ju säga att striderna i skärgården är väl om något bara ännu värre nu.
Kul.
det är lite klurigt.
Det blir liksom helt plötsligt stor politik. Ja,
precis. Det är inte ett område som man oftast uppfattar som någonting ganska gemytligt och lite smågulligt sådär. Plötsligt så är det stora multinationella intressen med en högst shady business som ska in och köra den här verksamheten. Då blir det lite annat. Men ja, Christer G. Wennerholm har i alla fall skrivit lite på sin blogg. Han verkar ju lika glad som vanligt.
Han var ute där igen alltså.
Kvällen när det här beskedet hade gått igenom i trafiknämnden och Moderaterna som ska vara i ledande partiet hade fått storstryk av flera av sina allianskamrater och total kris egentligen i alliansen i landstinget. Och postade en del bilder från någon trevligt party på Berns där han slog klackarna i taket. Så att det är lite alltså, teflon man.
Man kan inte ta ifrån honom att han har ett gott humör i varje fall.
Nej, jag menar det. Det är nästan som man måste ändå imponeras av den Bagdad-bomb-mentaliteten som den här människan har helt enkelt.
Nice, bra. Ja. Det är kul att vi lär väl få återkomma till skärgårdsbåten. Det kommer bli en sån...
Onekligen.
Vad händer i skärgården?
Ja, tydligen.
Tema i varje program.
Tydligen är det så.
Ja.
Det rockar båten helt enkelt.
Yes. Ska vi köra en låt då? Och sen kanske det är dags att vi börjar prata om Haninge. För vi ska ringa upp Zacke där från Radioteatern vid 6:30. Vi tänker att på temat kärnvapen och så. Och dessutom kollektivtrafik så kan vi spela Going Underground med The Jam. Som släpptes någon gång i slutet av 70-talet, början av 80-talet. Och handlar om att gömma sig för kärnvapen i tunnelbanan typ.
Gött. Happening here today, a show of strength with your boys' brigade. some pleasure to hate me. I've been enough already on my fate. People might need some tension to relax me. I'm too busy dodging between the facts. You see, here's what you get. You've made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust. As it lies, what you're down and their promises rust. You see, killing machines with paper rockets and guns. And the public wants what the public gets. But I don't give up the society wants. Going Underground med The Jam. En klassisk punk slash mod-låt. Ja, då tänkte vi att vi skulle prata lite om Haninges kulturpark.
Mm.
Känner, är det någonting du känner att du har en relation till? Eller känner
Nej,
till,
det
eller
kan
så?
Jag inte påstå.
Nej, det är alltså området, så att säga, om man åker till Handens pendeltågstation och sen går man ut och så går man längs rälsen tillbaka mot stan, så är det området börjar ganska snart. Det tar ungefär 5 minuter att gå till. Och sen så är det en ganska stor park med ett antal små hus med väldigt gammal bebyggelse i, som nu för tiden inhyser bland annat en teater som heter Roy-teatern och sen en väldigt känd punklokal som heter Gula Villan. Och det här har ju funnits då sedan slutet av 80-talet ungefär. Och Haninge har ju varit centrum för massa olika alternativa rörelser. Man hade på 80-talet så hade man Ultrahuset och Hunddagiset, precis, som också var sådana punklokaler. I början av 90-talet så fanns den här Mera Hitlåtarfestivalen som var en så här punkfestival som låg precis vid Rudan.
Mm.
Och det här området ligger ju, ja, det ligger precis, ja, väldigt nära Rudan, fast på andra sidan pendeltågsrälsen.
Mm.
Och där har väl många varit vid, jag minns, många friluftsdagar och ja, dagisutflykter och sådana grejer. De har åkt och badat vid Rudan.
Det är inte så många områden som är så otroligt, liksom fina områden som är så otroligt lättillgängliga med kollektivtrafik.
Nej, verkligen.
Det är bara att kliva av pendeln så är man nästan där.
Ja, jag var senast förra helgen så var jag både fredag och lördag på Gula Villan på en stor punkfestival som heter Sippinfestivalen. Det var fullsmockat med folk och väldigt trevlig stämning. Men nu så har det då alltså kommit fram, den kallas då Kulturparken för den här, och den, även alltså kommunen själva har ju klassificerat den här som ett väldigt värdefullt område och någonting som bör bevaras på grund av att den fyller en stor social funktion. Folk använder parken som rekreationsområde, plus att vi har alla de här kulturverksamheterna. Men också för att området är väldigt speciellt. Det är den sista delen av det gamla Handen som finns kvar. Allt annat har ju rivits och ersatts av nybebyggelse. Så att de skriver här i kommunen att området innehåller de sista resterna efter Handens gamla centrumbebyggelse. Och den är viktig för förståelsen av tätortens omvandling från lokalsamhälle till pendelförort. Och områdets kulturhistoriska värde är väldigt stort då, ur ett lokalhistoriskt perspektiv. Så vi har både ett kulturhistoriskt värde och ett liksom kultur idag värde.
Det är väl liksom inte heller de vackraste områdena som man har byggt upp själva Haninge centrum och
nej,
så.
Nej,
så
det är ganska trist.
Kan ju verkligen vara en motvikt också.
Ja, och men de har ju en enormt deppig galleria i Haninge till exempel, som är precis. Otroligt stor och helt superödslig och jättedeppig. Men nu Haninge som är många andra områden runt Stockholm, andra kommuner runt Stockholm vill ju, de håller ju på att expandera och vill få dit mer folk så att de ska kunna bli en egen stad i staden så att säga.
Ja, har vi hört det förut.
Ja, och det kanske inte behöver vara någonting negativt i sig egentligen att man tänker att det
men
finns.
Hur?
Precis, men att på något sätt så kan jag sympatisera med tanken på att skapa de här regionala centrarna som man vill göra i Stockholmsområdena nu. Men i Haninges fall så är en av de stora grejerna är att de har en väldigt stor bussterminal nu som ligger utanför pendeltågstationen. Och den ska sänkas ner, precis som man har gjort i Liljeholmen. Så att man frigör väldigt mycket markyta där ovanpå. Där jag tror att det ska byggas främst bostäder, men det blir väl säkert en galleria och lite kontor och sånt också. Och då så vill man koppla ihop den delen av Haninge, det vill säga det finns en bilväg precis bakom stationen som heter Haninge stationsväg. Den går också längs med pendeltågsspåren. Den går fram till Kulturparken där den tar slut och mynnar ut en gångväg. Och sen så på andra sidan Kulturparken en bit bort så kommer Nynäsvägen. Och det man vill göra då är att man vill knyta ihop så att säga Haninge stationsväg med Nynäsvägen. För att göra det lättare med genomfartstrafik helt enkelt.
Mm.
Och då står ju den här Kulturparken står ju i vägen så att säga.
Aj då.
Och det här var ju någonting som råkade bara läcka ut. Det var det finns ett så här plandokument från tjänstemännen i Haninge kommun som någon tjänsteman antar läckte till då folk som är aktiva där i Kulturparken. Så det har liksom inte det har fortfarande väldigt mycket på planeringsstadiet hela den här grejen att det har inte varvats i kommunfullmäktige än.
Nej.
Det var en stor demo för en månad sedan typ med 200 personer jag var på som gick till kulturfullmäktige, men de har inte ens tagit upp det kulturfullmäktige än. Så det känns ju bra i varje fall.
Det brukar vara bra att börja bråka tidigt.
Ja,
för det känns en större att det blir stoppat faktiskt.
Ja, precis. Och då, men så det man motiverar det i liksom, vad ska man säga, förfrågan från politikerna till, nu kan jag inte rita alla termerna här, du kan säkert bättre med, till tjänstemännen när de ska göra den här. Alltså politikernas uppdrag, eller vad säger man till?
Ja, precis. De har ju, måste ha gett ett uppdrag att utreda. Eller,
och då är det ju liksom att man vill skapa ett mer levande Haninge.
Ja.
Det blir så absurt. Jag vet inte ens, hur ska man kommentera det här faktumet? Att man vill skapa ett mer levande Haninge genom att riva en jättefin park som dessutom innehåller två stora kulturinstitutioner som gör att folk från hela Stockholm åker till Haninge för att göra grejer, för att bygga en bilväg.
Mm.
Men den går också, det är ganska stort bostadsrättsområde precis i utkanten av den här parken. Så där har man ju en röststark grupp som man gör sig ovän med nu från kommunens sida. Så det är ju bra.
Det låter ju som att det finns goda chanser ändå att få stopp på en sån knäpp grej.
Ja, precis. Problemet verkar väl vara att jag hörde det var någon som hade ringt runt till alla politikerna där i kommunen och bland annat då högsta hönset som är en moderat som heter Dunder, vilket är väldigt kul. Och han hade i varje fall sagt att hade jag fått bestämma, vilket han väl får på något sätt, men då hade grävskoporna varit där igår redan.
Mm.
Men alltså moderater och punk kultur,
det kanske, klart, inte kanske inte är
jättebra.
Så. Men det är ändå så att det närmar sig val, då brukar politiker vara lite mer lyhörda också.
Ja, men en sak som
rimliga argument.
Mm, och som jag förstått det nu så är det är någon slags alliansen plus MP i Haninge kommun som jag förstått det. Jag ser inte riktigt vart MPs roll i det här kommer in, men jag har inte jättebra koll på lokalpolitiken i Haninge heller.
Vi kanske får veta mer när vi.
Ja, men däremot så när jag var på den här demonstrationen så delade sossarna ut flygblad. De är ju emot det här själva liksom.
I opposition i alla fall.
Ja, precis.
Frågan är om de hade.
Ja, de är emot bilvägen just nu i varje fall. Men de vill istället utveckla Haninge kulturpark.
Vi är alltid oroliga när de säger utveckla.
När någon säger utveckla då
blir vi lite oroliga här på Traffic Jam.
Vad säger man? Jag avsäkrar revolven, det säger man inte.
Jag spänner hanen.
Ja, men det känns
osäkra vapnet.
Osäkra vapnet, precis. Det känns riktigt farligt. Alltså. Det finns nog ingenting sämre man skulle kunna göra med det området förutom att ta bort det än att utveckla det.
Nej, det är konstigt. Ja. Ja. Det ska vara ett sånt problem.
Ja, men vi ska i varje fall ha en person från Rojteatern i Haninge här på tråden som heter Zacke. Så jag tänker att vi spelar en låt och försöker ringa upp honom och så ser vi. Ja, vi ser om det går helt enkelt. Det brukar ju oftast gå att ringa folk här från studion, men man kan inte lova någonting. Men vi gör vårt bästa i varje fall.
Vi ska prova.
Ja, tack och hej. Så länge. Kom igen Haninge Punks med Florens Valentin. Nu ska vi försöka få in Zacke här i studion. Connect on. Så där. Hörs vi kanske nu?
Hallå?
Hallå, du hör oss?
Yes.
Kanon, och vi hör dig också. Du hör honom också, Ampus?
Ja, jättebra. Ja. Hej, hej.
Hej, hej Zacke. Du kanske kan presentera dig lite kort bara.
Absolut, jag ska bara se om jag kan höja ljudet lite här. För jag hör er men svagt.
Okej, jag förstår.
Nu var det lite bättre.
Ja, vad bra.
Ja, som sagt, Zacke heter jag. Eller Zacharias snarare. Och jag är aktiv i Rojteatern ute i Haninge. Och vi håller till i Gamla Folkets hus som är ett av de fem hus som ingår i Haninge Kulturpark.
Just det. Och förutom ni och Gula Villan och Punkhuset, är det någon aktivitet i de andra husen där också eller hur ser det ut nu?
Det är aktivitet i Bagarvillan.
Okay.
Som är ett stödboende, eller inte stödboende, vet du, all aktivitetshus för folk med psykiska problem.
Okay.
Men annars är det bara i Gröna Folkets hus där vi håller till och Levande Zon i Gula Villan som har aktivitet. Sen räknar vi även Handels museum och Smedja till Kulturparken, även ifall den de facto inte ingår i själva parken.
Okej. Okay. Ja, hur länge har ni varit där och så? Kan du dra lite? Som jag förstod det så, Kulturparken skapades någon gång i slutet på 80-talet, va?
Det stämmer bra. Eller snarare så här. Roy bildades 1983.
Mm.
Och vi övertog då, eller snarare de som startade, jag var inte ens född. Men de som startade det tog över det här huset, Gamla Folkets hus, på ett rivningskontrakt. Det var planer på att bygga redan då.
Okay.
Och de tog över kåken för att spela Romeo och Julia. Och det var så Roy också fick sitt namn. Vi lånade initialerna från Romeo och Julia och hette Roy.
Mm.
Och sen höll vi på här och spelade teater. Det skulle bara pågå ett år egentligen. Men folk tyckte det var kul att spela teater så det fortsatte. Och det i sin tur ledde fram till att det här blev ett kulturparksområde mer inofficiellt led. Sen 1990 också så kom Levande Zon, flyttade in i Gula Villan när de förvärvade sin lokal. Och sen i början av 90-talet då så kom det planer på att bebygga hela det här området. Det var förra gången. Att bygga industrihotell i hela parken. Men det skapade då väldigt mycket opinion kring det här. Och när då till slut kommunen och de här entreprenadfirmerna gav upp kampen, så beslutades det att den här parken och de här husen som det omfattades ska bli en officiell kulturpark för Haninge. Och det har ju varit sedan dess.
Det gillar vi.
Ja, ja precis. Jag tänkte på det, för det känns lite som att alltså nu, som jag förstått det, så var det, det här var alltså de nya planerna som finns så att säga, med att man vill bygga ihop Haninge stationsväg och Nynäsvägen. Visst är det det som är tanken?
Det är precis det som är tanken. Och stationsvägen idag är bara en bit asfalt egentligen. Den används inte mycket till sin höjd på, för bilskolan att övningsköra på. Och i samband med att man här i Haninge nu bygger ut dels Vegastaden, som jag tror det är 6 000 bostäder som ska byggas. Eller för att det är för 6 000 personer, jag är osäker på vilket där. Och sen håller de även på att bygga här i centrala hamnen. Så vill de helt enkelt öka på biltrafiken. Så att de vill göra mer eller mindre parken till en genomfartsled för de här nybyggda husen. Och även de bosättningshus som redan ligger här idag.
Mm.
De köpte ju sina lägenheter här just för att det var i anslutning till en grön park och ett väldigt lugnt område. Om det här blir verklighet så kommer de ha en bilväg 2 meter från sina fönster.
Ja, det är inte jättekul.
De är inte heller så överlyckliga över det här.
Det kan man ju förstå. Men det var så att det hela liksom, alltså hur långt gångna är vi i processen? För det var bara det här är bara någon slags plandokument som har läckt ut på något sätt. Eller hur fick ni reda på att det här skulle hända?
Jo, det var så här att en av bostadsrättsföreningarna här i parken vill hyra ett av husen i kulturparken, Alphyddan, för att ha som föreningslokal, i och med att de inte har någon i sitt eget hus. Men de fick nej från det. Det var en lång process om det här, men till slut fick jag alltså nej av kommunen. Och på något sätt där då så fick vi reda på via dem att det var planer på att göra det här, och därför kunde inte de komma in som det var. Och det var via den vägen helt enkelt. Och sen fick vi, just vi då, Roy, vi fick veta det genom Martin Alsen som är som driver Handels museum hos media.
Okay.
Och de här planerna då, hur långt gånget det är lite svårt att säga, men det här är ju ett planuppdrag som finns just nu. Som kommunen håller på och utreder, och sen nu här senare i höst här, tidig vinter, så ska det tas ett beslut om det här ska ut på en ordentlig utredning, och då börjar blanda in fler intressenter, och det går då ut på remiss i ett år. Och sen i september-oktober 2014, som det ser ut just nu, då kan det ta slutgiltigt beslut. Och blir det ja där, då är det nog tyvärr game over.
Och hur ser liksom, alltså, hur ser era, alltså vad har ni för liksom kontrakt och sånt nu på era hus? Är det bara korttidskontrakt ni har? Eller så de kan...
Vi har ett tillsvidare kontrakt som kan sägas upp när som helst egentligen.
Okay.
Vi är bara hyresgäster, vi hyr huset av kommunen.
Men hur ställer sig de politiska partierna i Haninge nu till det här då?
Ja, vi har ju här i Haninge, så är det, sitter Moderaterna tillsammans med Miljöpartiet i koalition. Och vi har uttalat stöd från 4 partier, de är mindre oppositionspartierna. Förutom Miljöpartiet då naturligtvis. Och även Socialdemokraterna, Socialdemokraterna och Rättvisepartiet Socialisterna är de som uttryckligen har gått ut och sagt att vi stödjer parken.
Mm.
Så är det politiska läget just nu.
Och vad tänker du, alltså jag har ju varit ganska mycket i kulturparken, men jag har inte jättebra koll på Haninge generellt sådär. Jag tänker det verkar så, när jag läste det här plandokumentet, om man liksom motiverar det på något sätt med att man vill skapa ett mer levande Haninge, den här bilvägen då, som man ska bygga, så skapa ett mer levande centrum.
Det finns ju ett förslag nu, som vi har gått igenom snarare. Hela Haninge centrum ska flyttas. till där Handenterminalen, bussterminalen, ligger idag. Bussterminalen ska flyttas ner under jord och nya Haninge centrum ska byggas ovanpå den nya bussterminalen.
Mm.
Och det här att göra Haninge då, den här politikernas vision är ju att Haninge inte ska vara en förort utan att Haninge ska vara en stadskärna. Och vi har efterfrågat material här och där lite från olika ställen var det här uttryckliga viljan som uppenbarligen finns hos Haninges befolkning att genomföra det här, var vi kan få ta del av det materialet. Men det har varit väldigt svårt att få ut, så att vi misstänker starkt att det inte finns.
Nej, det är nog en politikerdröm.
Ja, för det är så konstigt. Egentligen tänker man ju att det är ett ganska, alltså som det är nu, det på många sätt kan man tycka att det skulle vara något slags guldläge som det är för politikerna, att man har hela den här fina parken och allt det här kulturlivet. Men man behöver inte göra så mycket för det. Alltså det är ett ganska självständigt kulturliv.
Ja, precis. Vi Haninge kommun vill gärna ofta i olika sammanhang skryta om vilket rikt kulturliv Haninge har och vilket rikt föreningsliv Haninge har. Det är något som kommer upp gång efter annan. Det sades från officiellt håll på Haningedagen, kommunens stora dag i den 17 augusti i år var det. Och det sägs i många sammanhang att vi i Haninge kommun är väldigt stolta över det rika föreningslivet, det rika kulturlivet. Här har vi en hel park som bara matar ut kultur hela tiden i formen av ideella föreningar. Men det visar ju också på att när de här fina visionerna ställs mot en motorväg då, eller mot en bilväg, då, ja, då är helt plötsligt inte kulturen värd så mycket.
Och jag tänker på då hur, jag var på den här demonstrationen som jag antar att ni var med och anordnade den för en månad sedan sådär.
Yes.
Och om man, hur ser era planer för framtiden ut? Hur ska ni försöka mota det här angreppet som är på ingång?
Till att börja med så kommer vi här nu under hösten här att ha möten med representanter för respektive politiska parti, framförallt de partier då som än så länge inte stödjer oss. Vi vill helt enkelt att de ska komma ner till parken, besöka oss och se den verksamhet vi bedriver här. Och sen även kommer vi ha ett antal möten med stadsbyggnadskontoret för att dels få, så att säga, ja, vad ska man säga, en mer klar bild över hur faktiskt vägen är tänkt att dras, var bostäder är tänkt att byggas och liknande. Det enda vi har utgått från just nu, det är en karta som man har dragit några streck på. Så att vi har egentligen bara ett planuppdrag och ingen faktisk ritning över hur området ser ut.
Ja, men det är,
jag tror att allt diskussion om politiker som står på agendan just nu.
Det som är positivt är ju ändå att ni har fått nys om det här tidigt och kan börja ligga på redan tidigt i processen.
Absolut.
Och sen så är det ju ändå så att vi är inne i ett valår, så att förhoppningsvis kan ju politikerna vara lite mer lyhörda under en sån här tid.
Absolut, när de ska, och det hoppas vi ska vara ett stort incitament för i alla fall Miljöpartiets del.
Verkligen, det måste ju vara nyckel i det här att få Miljöpartiet att säga nej.
Ja, Miljöpartiet, det är ju, vi förstår ju faktiskt inte riktigt hur Miljöpartiet som säger sig verka för ett grönare samhälle verkar för miljön, hur de kan vilja
jämna en
grön oas i centrala handeln med marken för att anlägga en bilväg. Vi tycker det strider lite mot Miljöpartiet i det.
Det låter onekligen så.
Ja, det känns som det. Jag funderar på vad man lite som så här, som utomstående, om du har några förslag, någonting man skulle kunna göra, borde man, några speciella politiker man borde skicka ett mejl till? För jag har ju varit ganska mycket under hela min uppväxt i Haninge på mera hitlåtarfestivalen och sådär. Och jag var på Gula Villan senast för några veckor sedan bara och känner att trots att jag inte varit jättemånga gånger i Haninge så har det liksom hela det här området har satt ett väldigt starkt intryck på mig också. Jag tänker att det finns säkert fler som har samma känsla, att man tycker att det här är väldigt viktigt även om det kanske bara är ett område man besöker en gång om året eller någonting.
Ja, absolut. Visst är det så. Den absolut mest ansvariga politiken för hela den här processen, det är ju framförallt Mikael Fridebäck som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden här i Haninge. Och även sen Peter Olivik Dunder från Folkpartiet som sitter i, jag vet inte om det är mark- och exploateringsnämnden eller vad det heter. Men han i alla fall, Peter Olivik Dunder i alla fall, han är den som har varit mest drivande för det här bebyggelsen, och han har även uttalat sig. Vi skrev ett reportage i lokaltidningen mitt i Haninge precis när vi fick reda på det här. Och där fick han uttala sig, och då sa han, vore det upp till mig så skulle vi börja bygga imorgon.
Ja, han har ett väldigt passande efternamn i varje fall. Härligt. För att få mig igenom. Men ja, man kanske, vart ska man hålla koll om man vill veta hur det här utvecklar sig? Och så har ni några informationskanaler eller sånt där man kan följa med och se om det kommer nya demonstrationer och sånt?
Det absolut lättaste, som vi säger till folk, det är att på Facebook så finns det en grupp som heter Rädda Haninges kulturpark. Och där uppdaterar vi så fort det händer någonting. Vi uppdaterar med vad som händer hos de olika föreningarna i parken. Vi uppdaterar ifall det är några publikevenemang. Till exempel den 9 november så kommer det vara debatt i Haninge kommun, i kommunhuset, i samma kommunfullmäktige. Och då kommer den här frågan debatteras. Och vi kommer då skicka ut inbjudan till alla som är med i den här gruppen. Så det är det absolut bästa forumet för att snabbt få information om vad som händer med hela det här projektet.
Superbra. Det låter ju som att ni är väl organiserade. Det är ju alltid en fördel i ett sånt här läge.
Vi försöker i alla fall.
Ja. Kanon. Då får vi tacka för din tid, och så hoppas jag att vi ses i Haninge på nästa demonstration eller fest på Gula Villan.
Yes.
Okej, ha det fint.
Tack så mycket.
Hej.
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 Ska vi se, jag ska försöka lägga på lurarna här. Sådär. Då är vi tillbaka.
Ja. Det där hoppas vi att det ska bli ordning på, känner jag. Det verkar ju fullständigt knäppt bara att dra en väg.
Ja,
där.
Jag tycker ändå, jag känner mig ganska positiv, måste jag säga ändå. Det känns som att de har bra koll.
Exakt.
På det hela. Det är, som sagt, det var mycket folk på den demonstrationen jag var. Mm.
Alltså 200 i en kommun, det är ju en folkstorm verkligen.
Ja.
Som går ut och säger ifrån. Så att det kan nog påverka ändå.
Verkligen. En låt på det då, eller?
Absolut.
And it's time to call in sick and pack your bags and bring them.
San Francisco med Hello Safe Ride. Den enda staden i USA som inte har förstörts av regeringen, eller hur nu refrängen går. Och apropå San Francisco.
Precis.
Det här tänkte jag inte ens på när jag valde låten. Det var sjukt.
Det låg steget för dig själv där.
Verkligen.
Vi ska prata om lite om hur privat kollektivtrafik kan forma.
Precis, precis. San Francisco då, den nuvarande IT-bubblans mittpunkt, kanske man kan säga. Startup-kulturens mecka.
Oh ja.
Hipster-kulturens, kanske ett av hipster-kulturens stora meckan i USA. Det var en otroligt intressant artikel i tidningen Wired som handlade om ett forskningsprojekt som några geografer i Kalifornien, tror jag, någonstans hade, jag kommer inte ihåg vilket universitet de var på, hade gjort. Och de har då, det började med att de ville bara skapa, alltså San Francisco är ju fullt av företagsstyrd kollektivtrafik, eller snarare, jag vet inte om man kan kalla det för riktig kollektivtrafik, utan det är alltså
shuttle service.
Busstrafik som körs av företag bara för sina anställda, som hämtar upp sina anställda och kör ut dem till sina arbetsplatser.
Mm.
Och det här, ja, det gäller ju alla Googles och Facebooks och så vidare och så vidare. Det är tydligen ett väldigt utbrett fenomen att man ser de här ganska anonyma bussarna. De är liksom verkligen kör i skytteltrafik genom San Francisco. Och då var det här från början, så det de var intresserade av var bara att skapa någon slags, alltså försöka mappa upp vart kör de här linjerna, hur många bussar är det, hur funkar det här systemet, för det är liksom som ett helt, ett hemligt system, det är ingen som, det finns ingen information om man inte är anställd på de här företagen om hur det här funkar. Så de började med att bara ställa sig på gatan och leta efter vart de här bussarna stannade, och sen så anställde de folk som cyklade efter bussarna och med så här med GPS:er på mobilen eller någonting för att kunna se hur de kör. Men det hela utvecklades ganska snabbt till att de tog ett mycket större grepp på den här frågan. Och det är väldigt intressant, för om man ska säga att liksom den gängse uppfattningen om hur gentrifiering sker i sådana här gamla stadsmiljöer som då vi får tänka oss att San Francisco har, som att regeringen inte har förstört deras stadsmiljö. Mm. Så är det att det är den här liksom rika, hippa eliten som är väldigt förknippad med också jobba i techbranschen på startups och sånt. Och de har mycket krav på liksom hur deras boende och hur deras sociala och kulturella liv ska se ut. Och eftersom att det råder en väldigt stor brist på den här arbetskraften, och företagen nyanställer ju så det skriker om det i de här områdena. De har svårt att hitta kompetent arbetskraft. Så har då liksom den gängse teorin varit att eftersom att de här människorna vill bo i städerna, men företagen har sina kontor i förorter, till exempel det här kända Palo Alto där jag tror att Apple ligger, om jag inte helt ute och cyklar.
Med flera.
Ja. Så då för att få det här att gå ihop så har liksom företagen blivit tvungna att börja ha gratisbussar från innerstan där deras anställda vill bo, för att kunna ha, liksom sälja sig själv som en attraktiv arbetsplats. Men det de här forskarna då gjorde var att de började titta på ungefär, men när började det här ske, när började man köra de här bussarna, och sen så samkörde de det med då liksom den geografiska datan från de här förorterna där de här enorma kontorskomplexen ligger. Och det de såg var att alla de här företagen brottas med ett gemensamt problem, och det är att de har slut på parkeringsplatser vid sina kontorskomplex. Och hela den amerikanska modellen har ju byggt på att man bor i något slags suburbia och sen så bilpendlar till jobbet. Men om man då har ett kontorskomplex med tusentals anställda, så till slut så liksom når man, marken blir så dyr i de här områdena också, så att företagen helt enkelt inte råd att erbjuda parkering till sina anställda längre.
Mm.
Och det man då, det den här studien, tesen den driver, är att liksom gentrifieringen av San Francisco kanske inte alls har skett på det sättet som man ofta beskriver att den sker. Det vill säga att folk med mycket kulturellt kapital har flyttat dit och trängt bort en annan befolkningsgrupp, utan snarare så att Facebook och Google har mer eller mindre subtilt tvingat sina anställda att bo i innerstan, därför att det enda sättet för dem att kunna bygga en fungerande kollektivtrafik är att ha folk alla sina anställda på ett ganska kompakt område. För annars går det inte, att köra bussar ute i suburbia och plocka upp varje enskild anställd från ett nytt hus.
Det är ju, ja, det är nästan lite mindboggling.
Alltså. Ja, det är liksom helt, det är en helt revolutionerande teori. Det är en helt revolutionerande teori om hur gentrifieringen fungerar. Ja. Jag har aldrig hört något liknande förut faktiskt. Jag ska vara ärlig, det är man tappar hakan nästan. Och så. Ja.
Precis, så det var kanske ganska många egentligen som ändå har satt och ville åka bil med de här företagen. Men det är väl inte de som lyfts fram i liksom heller PR, den stora PR-apparaten som finns kring de här företagen.
Nej. Precis. Ja, det var ett litet stickspår bara.
Ja.
Så då är vi fram på kvällens sista punkt.
Mm. Ett litet mediesvep.
Precis. Jag vet inte vad har sagts i media sen vi gjorde vårt program om nyurbanismen. Vi tänkte att vi hade liksom, vi förklarade ju hur det låg till.
Ja, att inte alla har lyssnat på Traffic Jam och liksom.
Vi hade kunnat bespara oss många pinsamma artiklar som folk har skrivit. Ja. De senaste veckorna.
Ja. Vi vet ju att en av dem har lyssnat faktiskt på det avsnittet. Åtminstone, men det verkar inte ha gjort några större intryck.
Tyvärr.
Och det är ju Johannes som heter någonting som man inte hette förut, men som är aktiv i Gimby.
Heier eller något sånt heter nu, va?
Gimby GBG.
Precis.
Som ju har gått på de rödgröna ganska hårt i en artikel i Arena var det, eller?
Ja, precis.
Ja. De rödgröna måste kamma till sig och ha en statspolitik som är värd namnet.
Framförallt de rödgröna i Stockholm, va? För han tycker att de rödgröna i Göteborg har ju en bra statspolitik.
Ja, just det, var så det var, precis. Och man kan väl känna som stockholmare i alla fall att det kanske finns en del brister i kunskaperna om Stockholms. Alltså Stockholms stadsbyggnad och geografi och utbredning är väldigt annorlunda jämfört med Göteborg. Och det jag tror är en av de saker han missar i den här artikeln är att vi har tunnelbaneförorter. Det blir ofta någonting i de här artiklarna att när man säger förort så menar man någon typ av suburbia.
Mm.
Som ju är liksom, i Göteborg finns det inte mycket andra förorter. Alltså det finns ju Bergsjön och så, men inte liksom, inte på samma sätt som när det finns ett tunnelbanenät med fungerande tunnelbaneförorter.
Det är alltid, det är liksom, det är återkommande i de här artiklarna är att det är så svårt att känna igen sig som en av de boende i de här problemförorterna, så är det så himla svårt att känna igen sig i sin vardag.
Ja. Absolut. Vad var det nu de olika partierna skulle göra? Miljöpartiet skulle släppa det här vurmandet för grönområden, för de måste byggas bort.
De måste, av med näverhatten.
Ja, av med näverhatten, de måste byggas bort för att det ska bli samband. Det är väl det. På något sätt så blir geografiska avstånd blir kortare om man bygger hus mellan punkt A och B. Vi har inte lyckats förstå det där riktigt ännu, men det ska till och med vara så på något sätt.
Ja, precis. Det är någonting där med det där med att naturområden,
det är obehagligt.
Det går, man kan tydligen inte gå i dem. Eller? Nej. Jag vet inte exakt.
Nej. De är en barriär. Det är som en slags Berlinmur av tallar och en och annan kotte man måste runda. Jag förstår inte riktigt det där.
Nej.
Är det inte snarare så att ett grönområde är ju oftast att där kan ju folk gå fritt och hittar oftast den kortaste, bästa vägen att passera om det är till exempel mellan två bostadsområden.
Mm. Alltså jämfört med de här radhus, slash småhus, slash villa, whatever, områdena som det man vill bygga i de här grönområdena. Är ju en liksom skog väldigt liten barriär. För att när man kommer in i såna här, de här områdena, det de gör är att de...
Det känns som en labyrint ibland när man är inne i någon typ av radhusområde. Eller, det är bara en massa vändplaner och små...
Det är ofta också inte känns helt välkommande att gå i dem. Alltså att det känns nästan som att man går i folks trädgård på något sätt.
Ja, precis. Där kan man snacka barriär. Det är väl då, det var i alla fall vad Miljöpartiet skulle göra. Och sossarna, de måste ju då släppa den här vurmandet för stora motorvägar och köplador och villaförorter. Det kan vi väl hålla med om. Det är inte några större problem med det.
Samtidigt som det är svårt att bygga de här villorna som ska byggas utan att bygga bilvägar till dem också. Eftersom det inte går att ha kollektivtrafik till dem.
Nej. Vad skulle Vänsterpartiet göra? Det kommer jag inte ihåg. De skulle bara allmänt kamma till sig.
Jag antar det. Jag minns faktiskt inte heller.
Ja, vi är inte jätteimponerade, tror
men
jag.
Det viktiga är väl i varje fall att det är liksom det stora stadsprojektet. Det ska vara att bygga två hus här, två hus där, 100 bostäder i den här skogen och 40 bostäder i den här skogen. Och det ska liksom vara det stora rödgröna stadsprojektet på något sätt. Det här är väl någonting som är återkommande i flera av de artiklarna som vi har läst, att visionerna är ganska små ändå.
Ja, det är nog någon slags, det är ju i och för sig kanske en god tankegrunden på någon slags organisk växt. Men problemet är att det blir ju inte någonting bra av det i praktiken. Utan det blir ju bara ytterligare ett bostadsrättshus som man bygger nära någon grönmark som redan finns för att man ska kunna ta ut mycket pengar för de lägenheterna.
Mm.
För att staden ska kunna sälja marken dyrt och byggbolaget ska kunna sälja bostadsrätterna ännu dyrare.
Mm.
Det är ju inte ens i närheten av någon lösning på ett problem som är att det är många unga och studenter som inte har någonstans att bo.
Nej, precis. För vi tittade ju lite på de här där i norra Djurgårdsstaden som väl ett av de stora byggområdena. Sådär.
Ja, precis. Om man tänker där, det finns verkligen stora möjligheter att bygga rejält med nya bostäder. Så pågår det ju projekt till exempel norra Djurgårdsstaden. Och vad vi kunde läsa där var då att hyrorna kommer att snitta på abnorma summor.
Så en trea skulle kosta ungefär 15 000.
Ja, det skulle vara typ en snitthyra. Och det skulle också vara så att i det här området kommer vi kunna stoltsera med Sveriges högsta hyror. En lägenhet bland annat som man projekterar då för en månadshyra på 22 000 kronor i månaden.
Mm.
Det är svårt att förstå vad det är för lösning på de problem vi har med brist på bostäder för unga och studenter.
Ja.
Så man blir lite matt. Var är problemet?
Mm. Och det var ju även en annan artikel i Arbetaren.
Det var den här bagarmossen.
Ja, det stod ju, ett stort problem med den var ju att det inte stod någonting om vart det var eller vad det handlade om. Men personen som skrivit den bor i bagarmossen i varje fall, så förmodligen så rör det sig väl om det. För han skrev ju på något sätt om sina sura grannar och det var ju någon näverhattar där också.
Ja.
Och vad var det var egentligen? Han blev så himla upprörd och kränkt över att det var folk som motsatte sig att man skulle bygga en skog i
Bageskogen, precis.
Var det Bageskogen? Ja, eller det var det som var lite oklart om det verkligen var Bageskogen eller om det här var något annat område.
Ja, eftersom det är den aktiviteten som pågår i det här området mellan Bagarmossen och Skarpnäck, så uppfattar jag att det var det han riktade sig mot. Och med en hänvisning då till att man kan ju lika gärna gå ut i Nackareservatet. Men det är kanske inte alla som kan med en vagn eller en rullator eller så. Alltså när naturen fyller ju ett annat behov än ett stort naturskyddsområde som finns. Och som man kanske ändå måste göra någon form av liksom utflykt eller transport, till skillnad mot ett område där man kan släppa ut barn eller ta en sväng när det visar sig vara lite bra väder och gå ut en stund med rullatorn från ålderdomshemmet och få liksom en återhämtning och se någonting grönt. Det är väldigt olika saker vi pratar om.
Ja, och det är så konstigt att de här människorna som riktar den här kritiken hela tiden hakar upp sig på de här lite längre ut tunnelbaneförorterna. Att det liksom är det folk som bor, nu är ju Bagarmossen en relativt rik och socialt lyckad förort kanske i jämförelse med många andra. Men ändå så, det blir ju väldigt fascinerande att det är just de här, alltså områdena lite längre ut på tunnelbanelinjen med mycket hyreshus i. Det är där man liksom prompt måste bygga, och det är där som om man inte vill att det ska byggas där, då är man emot utvecklingen.
Mm. Ja, vi får fortsätta analysera de djupare orsakerna till varför man... Det känns som det blir lite någon slags... I någon desperation så blir det någon form av kannibalism, att man riktar liksom sina aggressioner mot några som egentligen man borde stå på samma sida som, istället för att visa på de verkliga problemen.
Ja, alltså innan vi har rivit varje villa område i Stockholm så har jag svårt att se att det är ett problem att det finns en skog i Bagarmossen, om jag ska vara ärlig.
Ja, precis. Och varför inte liksom gå ut och demonstrera i norra Djurgårdsstaden och ragea mot vad man bygger där, som ju är ett, liksom ett hån, ett slag i ansiktet på alla som tror att de ska kunna ha någonstans att bo när man har en inkomst som är student eller att man jobbar på två extra jobb. Det är ju en dröm, för inte ens liksom höginkomsttagare kommer ju nästan kunna bo i de lägenheterna, utan vi pratar om en ganska extrem grupp som ska bo i de här nya områdena. Det är knappast så att de idag bor på någonstans som kommer frigöra några bostäder för unga eller studenter heller. Så att det blir att man skäller lite upp längs fel träd, så att säga.
Ja, och liksom att den här... Ja, det blir verkligen, fokuset är ju så himla konstigt. När vi pratar om en bostadsbrist i hundratusentals klassen av lägenheter, och så tänker man att ja, men om vi sabbar det här området för de som bor där, så får vi in ett par hundra lägenheter.
Mm.
Alltså även om vi sabbar alla de här områdena,
så har vi ändå inte kommit
särskilt långt överhuvudtaget då.
Utan eftersom det handlar om så stora, alltså möjligheten att koncentrera bostäder till stora områden, är ju det positiva är ju att det går att bygga stora områden och därmed också försörja dem med en bra kollektivtrafik. Det finns ju fortfarande gott om stadsutvecklingsområden som är med en tunnelbana skulle kunna nå centrala Stockholm på 10-15 minuter.
Mm.
Och det kan ju vara områden som Nacka där man ju ändå redan planerar tunnelbana. Men det är ju fortfarande så att vad som ska byggas där avgör ju om det kan vara något bidrag till bostadsbristen. Eller om även det ska vara lyxlägenheter för 20 000 människor. Eller om det faktiskt ska göra någonting åt det problemet som finns.
Och Bromma flygplats, där räknar man väl med
50 000 lägenheter minst.
Ja. Och det är ju någonting man kan börja bygga imorgon. Det är ju bara att stänga. Det är bara stänga flygplatsen, det gör man ju på ett kick. Det är ju ingen som bryr sig om den där flygplatsen ändå. Men när hörde man senast någon som åkte? Jag vet inte. Jag kan inte minnas senast jag hörde någon som åkte från Bromma flygplats. Man kan ju ta pendeltåget till Arlanda, det tar 25 minuter.
Det är inte något problem, liksom. Precis, att inrymma den trafiken.
Det är lättare att åka till Arlanda än till Bromma flygplats.
Ja, så det finns väl lite att fundera på. Men det tycks ju, nu, de här artiklarna var ju flera som riktar sig mot vänstern eller de rödgröna på något sätt. Mm. Det är ju lite intressant att det blir som att man ska avge den här artikeln för att på något sätt visa att man inte är någon skåp i näverhatt, utan att man är liksom lite macho. Att, nej men sluta snacka nu om de här grönområdena, utan sätt spaden i backen. Och, det finns en macho-attityd kring det här som är lite märklig kanske.
Ja, det är svårt att förstå. Var liksom idén om att det är bättre att expropriera folks gemensamma områden än privat ägda områden?
Ja, precis. Vill man vara radikal finns det ingen egentlig brist på idéer man skulle kunna föra fram om man vill visa sig tuff.
Ja. En skyskrapa i varje villområde.
Precis.
Om man hyr och bygger skyskrapor.
Ja, visst. För då kan man väl klämma in dem i ändå de allmänna utrymmen som finns i områden som Ålsten och gamla Ensked och så vidare. Det går säkert att bygga en del bostäder om man vill göra så.
Mm. Och sen tänker jag också på det här med liksom att alltså de här personerna som skriver med artiklarna, de försöker ju hela tiden göra sig lustiga över dessa så kallade nimbyister och folk är bara emot utveckling och de använder bara de här liksom grönområden som ett svepskäl och så. Men jag tänker på områden där man har byggt förtätat ganska rejält, till exempel i Blåsut där jag bodde förut. Där det har byggts något otroligt de senaste åren, i Älvsjö också.
Ja.
På ställen där, jag har inte hört en jävel klaga på att man bygger på de här ställena. Nej. Alltså för att man har byggt på något knäpp parkeringsplats eller precis. Något gammalt kontorshus som har stått tomt i 30 år.
Otroligt bra lägen, otroligt kollektivtrafik nära.
Ja.
Men man får inte säga nej till något, för då är man ute i NIMBY-boxen.
Ja, det är väl så.
Ja.
Och det var ju, den sista av de här artiklarna var ju den här hemska DN-skribenten, Viktor.
Viktor Bart Kron, ja. den mest proffstyckaren av alla proffstyckare på något sätt just
ja,
nu.
Ja, verkligen.
Det verkar nice att ha betalt för att, alltså det är som om vi skulle ha en bra månadslön för att vad vi sitter och gaggar om här på Traffic. Tyvärr är det inte så många som har det privilegiet, men VBK har ju det och nu har även han då fått avlägga sig
den fått
här. Ibland kan man undra om han är orolig att folk ska misstänka att han är miljöpartist eller så, för han har ändå uttryckt sig ganska kritiskt kring projekt som Förbifart Stockholm och sådär. Så att jag tror att han också kände att han måste göra den här obligatoriska sluta skåpa er nu och sätt grävskopan i backen artikeln.
Kom ihåg att när man byggde de områdena ni bor i, då var det också natur där. Det var ju hans argument att så här.
Okej.
Förr i tiden när de här fartorna byggdes.
På 1600-talet.
Eller då var det natur överallt. Vad säger ni nu då?
Ja.
Jag vet inte. Jag blir mållös faktiskt. Jag vet inte hur jag ska svara honom.
Nej. Suck.
Jag tar på mig näverhatten i varje fall. Ja, med stolthet.
Precis. Vi får väl sitta med den här. Så får vi väl anse oss ha rageat klart för idag kanske.
Ja. Oj jävlar, nu håller jag på att välta hela bordet här.
Spela någon bra låt istället.
Jag ska spela en bra låt. Vi kör, oj, det finns så många bra låtar. Vi kan ta New York City's Like a Graveyard tar vi, med Molly Peaches.
Boom.
Cemetery.